Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
.255 spelare valdes i vårens NFL-draft i amerikansk fotboll. Sist valde spelare, nummer 255, av tradition kallad Mr. Irrelevant, blev Tay Crowder från University of Georgia. Han valdes förresten av New York Giants. 255 poäng är NHL-rekordet från en spelare under en och samma säsong om man räknar in såväl seriespel som Stanley Cup. Rekordet innehas förstås av The Great One, Wayne Gretzky, när han var allmänt erkänd som världens främste hockeyspelare i mitten av 80-talet i Edmonton Oilers. Mer från National Hockey League. 255 mål i powerplay, numerärt överläge, gjorde The Finnish Flash Teemu Selänne under sin 20-åriga karriär i världens främsta hockeyliga. Bara tre spelare har gjort fler mål i numerärt överläge i NHL-historien. Alexander Ovechkin, Brett Hull och ettan Dave Andrichuk. 255 landskamper för USA gjorde Abby Wambach. Hon gjorde 184 mål på dessa matcher och är därmed tidernas näst främste landslagsmålgörare i fotboll. Gothia Cup ställdes in den här sommaren med anledning av coronapandemin. För första gången i turneringens 45-åriga historia kunde den inte genomföras. Vi får hoppas att ett av världens största ungdomsevenemang återkommer med full kraft nästa år och kanske till och med kan trumfa antalet köttbullar per dag. 255 000 som serverades som turneringens mest populära maträtt 2019. 255 000 köttbullar! Ja, oh, wow. Här och nu spisar vi Sporthuset, avsnitt 255. Här sitter jag i Gustavsberg ensam vid köksbordet och tittar ut på en i och för sig rätt uppfriskande sommarskur och ropar på Rivieran. Hallå Miro!
Hallå där, hallå där. Äntligen så har du lite bildbevis på att det är rätt okej väder här nere på Rivieran.
Nu är det frågan om, ska du och jag köra podden själva?
Ja, jag vet inte. Jag vet inte var Tompa, han är väl ute och solar, gissar jag.
Jag sitter ju här bredvid.
Ja, där är ja.
Och vi
har fruktansvärt brun.
Ja,
men du har ju varit här ute nu i minst en kvart alltså.
Ja. Ronneby Brunn hotell.
Ja.
Vi har vänt på det. Det är du och jag. Det är Lasse som är på, som är satellit idag kan man säga. Och eftersom vi är två mot en här i Karlskrona i Blekinge.
Men ändå rätt schysst ändå. Vi är inte hemma hos mig i Karlskrona. Där är det ännu varmare. Det här är ju Ronneby.
Nej, men det är fint, det är ju vattenrutschkanor och grejer. Barnen håller på och leker just nu. När jag gled upp här, lite i smyg, så gled jag upp för att podda med er. Vad gör du Lasse? Förutom att du poddar.
Nej, men jag laddar för cupfinal mellan IFK Göteborg och Malmö FF. Dessa två gigantföreningar i svensk fotbollshistoria som gör upp i cupfinalen då, samma kväll som den här podden kommer ut.
Mm. Och annars har det ju varit häftiga veckor med Sporthuset. Stort tack för all mäktig, magnifik, mustig respons som ni har gett kring de två senaste avsnitten, 253 och 254. Båda med Mats Strandberg och båda med fokus på radiosporten, det senaste avsnittet med en ren hyllning till radiosporten. Och du Miro är ju en en, ja, du, det får man säga nu, en stor del av radiosportens historia också. Du har ändå jobbat nu 20 år som expertkommentator i friidrott. Undrar om någon annan expertkommentator i friidrott i radiosportens historia har jobbat så länge. Tveksam till det. Ja, Lennart Julin, ja, jag får leta lite i historieböckerna. Det är 20 år hela tiden sedan millennieskiftet, kan man säga. Numera fystränare, friidrottstränare har det ju varit sedan tidigare. Men när du har lyssnat på det här kring radiosporten, Vad har du fått upp för känslor?
Nej, men en massa bilder faktiskt. Jag tänkte tillbaka då på, jag får ju ofta frågan, kommer du ihåg något bra idrottsminne liksom? Nej. Och då tänker jag på OS i Moskva, mitt första OS, självklart. Så borde det vara ett stort minne. Men det jag minns nästan mest, det är Radiosportens intervju med mig. Strömmer dyker upp. Han var ju idol för oss idrottare.
Det han var stor.
Ja, enormt. Och jag kommer ihåg då att han sa så här: kvalet är 5:50 för att gå till final. Det kan bli tufft, va? Och då svarade jag lite snyggt: nej, men 5:50, det har jag redan hoppat.
Det var ditt personbästa, eller?
Ja, det var mitt pers.
Det kan ändå annars anses vara lite tufft att i kvalet tvingas göra sitt personbästa.
Ja, men
så man förstår ju hans kritiska fråga.
Ja, jag vet, men ändå liksom så... Jag vet inte om jag var smart eller vad, men jag var väldigt tagen av att det var han som kom fram. Och som jag säger då, vi idrottsstjärnor, vi var inte lika stora stjärnor som de grabbarna var.
Nej, det var så.
Ja, så var det.
Ja, viktigast är förstås all härlig respons som vi får av er sporthuset-lyssnare som kommer till oss på @sporthuset på Twitter och Sporthuset Podcast, vår hemsida, Sporthuset Podcast på Instagram. Men också speciellt då med före detta radiosportmedarbetare, tunga sådana som Annika Dankan och så vidare som har hört av sig och har lyssnat på avsnittet. Och inte minst cheferna. Den nuvarande chefen Marcus Boger skickade till att Sporthuset ett ovanligt trevligt avsnitt att lyssna till. En innerlig och ogenerad hyllning ju, tack. Och apropå bisatsen om kvinnliga chefer så har vi ju Jenny Pettersson som publiceringschef sedan ett år tillbaka, noterade Marcus. Och apropå kvinnliga chefer så ska vi också tillägga det om radiosporten, Miro, att den som anställde dig som expertkommentator, det var ju en kvinnlig chef, nämligen Jael Wern.
Ja, så var det. Men hon lyssnade på sina medarbetare, för det var du som värvade mig och lyckades övertala mig. Det är ju en historia i sig då att... kom ihåg det samtalet fortfarande och vet exakt var jag stod.
Jag kom gående på Folkhagatan häromdagen. Och vem möter jag då om inte Roger Burman, som ju bor där i krokarna, va? Och han log och brast upp i ett leende när han fick syn på mig, och så sa han det: jag lyssnar på Sporthuset, sa han. Och jag håller med, det var bättre förr, sa han och skrattade och tyckte att det var en nostalgisväng som var utöver det vanliga. Och då sa jag i och för sig till Roger att jag vet inte om det var bättre förr, men det kanske ändå var roligare.
Ja, kanske. Och frågan är också, hur ser det ut i andra länder när det gäller radiosporten? Då och nu fick den frågan ifrån Erik Pettersson. Han undrade, är Sverige unikt vad det gäller radiosporten?
Ja, alltså vi har ju låtit frågan besvaras av de som är mest dugliga och skickliga att kunna göra det. Dels Radiosportens nuvarande redaktionschef Marcus Boger, men också Pelle Josefsson då, som vi pratar om då och då, som ju var chef under absolut största delen av vår radiokarriär.
Karakteristiskt med sin pipa. Ja, vi har inte så många chefer som röker pipa i dessa dagar.
Nej. Nej, nu tror jag inte det är tillåtet att röka inne på rummet heller, som var fallet där om vi backar. Men då backar vi ju 25 år kanske. Jag tror inte Pelle röker pipa längre faktiskt. Men i alla fall. Och Marcus Boger svarar på det här sättet: radiosport i olika längd och format finns i de flesta europeiska länder, men konceptet med så många olika arenor samtidigt är mycket ovanligt. Vanligare är att man likt tv följer en match i taget, säger Marcus Boger. Sen fick vi svar från Pelle Josefsson alldeles precis nu faktiskt. Från där han befinner sig på Gotland. Sport extra unikt, frågetecken. Ja, vi var definitivt först med den formen. Har ju under min tid i EBU, han är alltså, man ska veta att han var alltså chef över radiodelen av sport, EBU så att säga. Han var tung, stor i de här kretsarna. Hur som helst, har under min tid i EBU sett andra länder kopiera till viss del. Möjligen att BBC, alltså i England då, i närheten, men ett delvis annat format och annorlunda upplägg i studion. BBC använder ingen musik och har annan bemanning i studion. En presentatör som dock inte har kontakt med arenorna. Sambandet med arenorna har en producent plus dennes medhjälpare som alltså inte sitter inne i själva studiodelen utan i kontrollrummet. Så skriver Pelle så här. Så här kunde det vara en gång när jag var på studiebesök på BBC. En arena, säg Ewood Park, låg ute i sändning. När en reporter från White Hart Lane ropar till producenten att det är straffspark. Straffspark White Hart Lane.
Penalty shot here. Penalty shot.
Producenten vänder sig då till sin medhjälpare och diskuterar, ska vi byta från Ewood Park till White Hart Lane? Då enas de efter en liten stund, det är dags för White Hart Lane. Reporten på White Hart Lane kommer in i sändning och berättar att Tottenham för en stund sedan kvitterade på straffspark. Sen skriver Pelle avslutningsvis så här, det är viktigt. Ops, detta hände ju för ett antal år sedan. Så BBC kan ju ha ändrat lite på sina rutiner. Men jag undrar, ... skriver Pelle.
Du, vad förbannad man hade varit på Radiosporten om man hade varit utsänd på White Hart Lane. Ja. Och så missar man straffen då ifrån studion. Och det är det här vi pratade om i förra avsnittet. Hastigheten med den här modellen Radiosporten, att programledaren tar beslutet själva istället för det här via småpåvar som Strandberg kallar.
Det är inte ett grundläge att man är arg när man kommer till White Hart Lane. Men det kan uppstå den typen av irritation längs resans gång, i alla fall om Pelles exempel stämmer.
Nu ska inte det här bli en ny kärleksbombningsavsnitt av Radiosporten, utan vi kommer gå vidare med andra ämnen idag. Men med tanke på den enorma flora av mejl och så som har kommit in, Lasse, kan vi ta några till här.
Mattias Hjelmestål skriver, har idag lyssnat 2 gånger på senaste avsnittet. Jag blir varm i kroppen av den energi och känsla som skapas med er och Mats Strandberg. Om jag fick bestämma skulle han vara stående eller frekvent medlem i sporthuset. Även om nostalgi har viss roll i att jag gärna hör Mats röst igen, så är det inte bara det. Det finns också en kärlek till idrotten i sig som gör att jag gärna hör er tillsammans prata om aktuella saker än bara minnen, säger Mattias Hjelmestål, som alltså röstar på att införa Mats Strandberg i podden som en ordinarie medlem.
Mm, ja, det är ett bra betyg.
Mm, då måste jag också vara det. Ja, det är min idol. Jag hade ju förmånen att vara med på OS i Aten. Och det viktigaste uppdraget jag hade varje kväll inför mig själv, det var att hinna till middagen och sitta bredvid honom för att höra alla hans stories. Ja, det kommer man aldrig glömma.
Det här tycker jag mycket om. Det är Stefan Engdahl som har skickat in det här. Och jag känner att jag kan skriva under på det här. För mig, skriver Stefan, är Radiosporten framförallt det lokala. Även om det ibland har varit stora evenemang som följt i bilen eller framför transistorradion i sommarhuset, så är det lokala som jag mest förknippar med Radiosporten. I min ungdom bodde jag i Skåne och att höra Ingmar Nilsson kommentera ett Lunda derby i handbollens elitserie eller Gunnar Brink göra en intervju någonstans i katakomberna under Olympia är starka minnen från min tonårstid, skriver Stefan. Eller att i Östergötland få höra Nisse Boström göra speedway från Motala. Men den jag framförallt vill lyfta fram och hylla är en av de mest distinkta radioröster som funnits, Christer Jonasson i Sundsvall. Finns det någon som åkt E4 mellan Sundsvall och Övik fler gånger än vad Christer har gjort? Han gjorde allt. Han kunde höras ena dagen fotboll från idrottsparken i Sundsvall. Nästa dag satt han och kommenterade hockey i Kempehallen i Övik. Tredje dagen gjorde han bandy från idrottsparken i Ljusdal. Han har gjort basket från Sundsvalls sporthall. Han har gjort fotboll från Östersund. Och jag vill minnas att han gjort längdskidor från skidstadion i Sollefteå. Stefan Engdahls hyllning till Christer Jonasson och lokalsporten.
Hur låter Christer då? Vi kan väl höra.
Detta är Christer Jonasson och det är surströmmingsderby. Modo mot Timrå, vi har spelat 4 minuter i första perioden. Det är 5555 personer. Bra publiksiffra som tittar på den här matchen.
Ja, det där var faktiskt inte Jonasson, utan det var Johan Ejborg.
Jag tänkte ju säga det.
Och Johan är så duktig på att imitera Christer.
I Kempehallen Övik möts 2 lag som inte har någon vinst. Modo och Västra Frölunda. Frölunda började mycket, mycket bra i den första perioden. 25 sekunder, 1-0, 2-0 efter den första perioden. 2 helt skilda lag kom in till den andra. Modo betydligt bättre här i den andra. Just nu 2-2 i mitten av den andra perioden.
Välkomna. Det här är ju Sportextra.
Det är klart det.
Eller hur? Så in i bomben. Det är bara att hålla med Stefan, var det var som mejlade.
Stefan?
Ja, häftigt.
Sporthuset 255.
Men Miro, det är klart, Karlskrona hockeyklubb, du är ju aktiv där, fystränare, ansvarig. Vad har du för titel?
Ja, fystränare och lite allt i allo. Det är verkligen min klubb, om man säger så då. Jag har varit med där i 15 år.
Jo, och det blir ju väldigt nära hjärtat då såklart, men Karlskrona hockeyklubb är ju i ett läge av att inte veta vad ni ska spela till nästa år. Det är ju så att ni har degraderats från Hockeyallsvenskan med anledning av att ni inte har fått godkänd licens, elitlicens som det heter, utav licensnämnden i Svenska ishockeyförbundet. Ni överklagade det i Karlskrona hockeyklubb, och appellationsnämnden i Svenska ishockeyförbundet gjorde samma bedömning som licensnämnden. Nu har ni ju överklagat en gång till och vänt er till Riksidrottsnämnden bara för några veckor sedan för att få deras syn på den här saken och be dem titta på ärendet. Ni var den enda klubben i hela systemet som med anledning av den här underkända elitlicensen då, eller att ni inte fick elitlicens ska jag säga, var enda klubben som drabbades och flyttades ner. Så det är klart att det är ju, då är det nog lite svårt att begripa hur ni egentligen i vardagen har det när ni hamnar i en sån här situation faktiskt.
Det här är ju inte enda gången vi har fått en käftsmäll, utan det var ju då när vi gick upp i SHL då, så tvingas vi bygga om hallen då till en kapacitet som vi inte ens är i närheten att kunna. Under alla de här åren de här tre åren som vi spelade i SHL, så hade vi fullsatt vid ett tillfälle, alltså 5 000. Normalt publiktillströmning i Karlskrona ligger någonstans på 3 500. Och med tanke då på att vi var de enda som tvingades att bygga om och investera eget kapital i det, så känns det ju tufft att ytterligare en gång då var den enda förening som råkade ut för att bli nedflyttade.
Men så är det ju utan tvekan. Och jag vet inte om ni hör att det smattrar
i bakgrunden. Jag började precis hålla på med mina lurar. Jag tänkte att det har blivit något fel på lurarna.
Ja, nej, det har det inte blivit. Utan det är en... Jag pratar om en liten sån här mysig sommarskur när vi började. Nu är den inte mysig längre.
Jag får lyssna lite här. Ja, man kan skönja det i alla fall hela vägen bort till Rivieran.
Det känns
otroligt när man sitter här.
Ja. Men alltså, sen är det,
att det kan regna så mycket.
Ja, men visst. Men alltså, när Miro är inne på det här med hallbyggnation och allt detta. Jag tror att hela hockeysverige sluter upp bakom den uppfattningen. Hur in i helsike illa det är att Karlskrona hockeyklubb har drabbats av de här miljonerna. Och Karlskrona kommun har drabbats av de här miljonerna i extra kostnader för att bygga om en arena. Som man sen fullständigt struntade i det där. Arenakapacitetskravet försvann ju ganska raskt. Så det är bara Karlskrona som har drabbats av det också. Så jag förstår det. De försöker sätta ljus från olika håll. De försöker säga att det är fel och hävda att ekonomin var på obestånd per den 30/4. Man spelar in den här delen med arenakravet. Man spelar in den här delen med covid-19, och man spelar in den här delen med att man anser att det ska till följd av formalia fel dessutom medges prövningstillstånd. Så att det här är ju idrott och juridik, hur man ifrån Riksidrottsnämnden som är högsta beslutande instans ser på frågan. Tar de upp det och vilken bedömning gör de i sånt fall? Det får vi avvakta och se. Så det är idrott och juridik på den ena sidan. Den andra sidan är den känslomässiga delen av det, och då fattar jag att man i Karlskrona hockeyklubb och i stora delar av hockeysverige säger att hela hanteringen kring KHK är för jävlig.
Men det jag undrar, Miro, är hur ser du på klubbens, om man ska rannsaka sig själv också, utöver det som har varit så olyckligt kopplat till det som har hänt nu och det som har hänt med hallbygget, de som skickade till mig när jag skrev om justitiemord. Upp. Det här är en klubb som har strulat till det mesta själv.
Självklart har klubben, och det kan man ställa sig frågan, vilka klubbar har inte ställt till det för sig ekonomiskt på olika områden, och med facit i handen kan alltid säga att ja, det där borde vi inte gjort, och den där investeringen skulle vi inte gjort, eller det här skulle vi inte satsat på, det blev en felsatsning som inte gav det vi hade förväntat oss. Vad vi gör nu kan vi säga då, nu hoppas vi inte längre, utan vi utgår från att vi kommer vara tvungna att spela division 1 och vara inställda på det. Skulle det komma ett annat besked så får ju klubben ta ställning till det. Men på något sätt så är det ju bättre att veta det. Och någonstans så känner jag en viss tröst i det du var väldigt noga med att tala om, att vi har ju faktiskt inte blivit degraderade på grund av sportsliga skäl, utan det var andra skäl. Och vi som jobbar med idrotten, eller jag som jobbar med fysen då, vet ju ändå att vi har gjort en väldigt bra prestation genom att vara kvar i Allsvenskan.
Högt i tak i sporthuset.
Ja, Miro fick ett telefonsamtal här, så jag vet inte, ska vi pausa eller?
Nej, vi hinner ju snacka om grejer han inte bryr sig så mycket om. Han är ju inte lika het exempelvis på fotboll.
Nej, det är sant. Eller att vi kuppar in oss på någonting där vi är kritiskt mot honom.
Ja, risk för att han återkommer då på torsdag morgon när han lyssnar på oss. Jag vill snacka fotboll nämligen.
Ja, men gör det så länge.
Jag tycker så här. Coronaläget, bla bla bla, vi känner till det där. Det här gäller inte bara fotboll heller, utan alla nu parallellt pågående idrotter. Min uppfattning är, Det är nämligen så att på en offentlig tillställning som kräver tillstånd får man ju faktiskt ta in 50 åskådare. Och min uppfattning är att det ska exempelvis fotbollen göra. Öppna, ta in 50 åskådare. Och då säger du som lyssnar till detta, och möjligtvis du också Tommy. Nej, varför det? Det är bara, jo, men tänk så här. En allsvensk klubb som kan lotta ut 2 biljetter per person eller någonting så att det blir totalt 50 åskådare. Det är ett sätt att öppna grindarna. Det är ett sätt att se till att den sociala distanseringen fungerar vid insläppen. Det är ett sätt att se till att toaletterna är öppna med social distansering och att det finns tillräckligt med tvätta händerna möjlighet där. Och kanske ska det finnas några tvätta händer möjlighet ute när man går ut mot läktaren också eller annat. Och börja med det. Visa att det här fungerar. Peka ut för myndigheterna att titta, det här är inga problem för oss, vi är redo för nästa steg. Gör det tillsammans med friidrotten och tillsammans med simningen och tillsammans med ridsporten och tillsammans med stora idrotter. Koppla på inomhusidrotterna när det är dags för träningsmatcher i hockey, ta in 50 åskådare som går och tittar i Norrtälje eller vad de nu lirar någon försäsongsturnering, va? Var mycket noga med detta. Håll den sociala distanseringen, vi klarar detta. Och därmed också gå till myndigheten och säg, nu är vi beredda på 500, vi är redo. Det finns ingen anledning att låta oss må så här dåligt och inte få gå på våra idrottsevenemang när vi ändå klarar av att hålla den sociala distanseringen. Och då när det blir 500 så är vi redo och förberedda, och sen kan man ju kanske till och med hoppas på att det kan bli en nolla till. Och då tänkte jag inte på mig själv. 5000 alltså.
För i augusti så kommer ju förmodligen något slags nytt besked, får vi tro ändå, ifrån Folkhälsomyndigheten. Och det kan ju mycket väl vara att kliva upp till 500, som ju var det man kom ner ifrån till 50 stycken. Och jag tycker också, jag som bevakar Allsvenskan i fotboll, att det behöver hända någonting nu. Och bara något litet. Bara någon liten uppjackning. Precis som det är den du pratar om. En liten, liten uppjackning bara.
Att bjuda in åskådare på lite kan göras med en gång. Därför att du har rätt att ta in 50 personer. Förutom de som är där och har det som sin arbetsplats. Då. Så att media räknas ju inte in. Och en del möjligen, alltså funktionärer som läkare och annat, vad vet jag, räknas ju heller inte in. Utan det finns ju chans att ta in 50 stycken åskådare verkligen. Och jag tycker man kan göra det. Och som du säger, det kanske blir att det luckras upp mot 500. Folkhälsomyndigheten, under förutsättning att idrottsrörelsen sköter det här, har ju inte Folkhälsomyndigheten någon skäl till att nej, det får ni inte, det får ni inte. Därför att smittan sprids ju väsentligt mycket mer i statliga färdmedel. Så som statens flygbolag till exempel, där man sitter precis intill varandra. Eller statens tågbolag, som ju också har fått kritik för att det är lite väl tätt. Så jag menar, om idrotten visar att vi kan det här, vi klarar det här, välkomna ni som får, vi har ett visst antal, vi lottar ut, vi behöver inte göra några stora aktioner så bara de som har mycket stålar kan gå. Det är inte det. Men jag är ute efter att visa att det går och vara förberedd, för att det kan vara ganska lång tid det här pågår utan att vi får öppna alla grindar.
Veckans surr.
Bristen på publik på läktarna blir extra tydlig när det är ett Stockholms derby fotboll, som är ju något av de största publikfesterna som vi har i svensk idrott, i alla fall det är ju det. Och nu kommer säkert alla AIK-are säga att det var därför Djurgården äntligen vann ett derby, för att det inte var publik på plats. Då kan man säga att de har inte vunnit något riktigt derby, det kan man tänka sig att de hittar den vinkeln, för Djurgården vann i första gången på evigheter. Men det slutade för att Rickard Norling fick gå dagen efter. Han har varit 15 år som tränare AIK. Jag menar, i modern tid finns det någonting liknande. Jag tror 9 av dem är huvudansvariga och sen är det vid sidan om i ytterligare 6 år. Oerhört starkt AIK-kopplad. Känslosam presskonferens. Han förklarar bra, pratar om sin son. Och
berättar för min son idag, och han är 10 år och han bröt ihop sådär. Och då kände jag att jag behöver förklara för honom att jag är fotbollstränare, jag är inte AIK-tränare. Men det hänger ihop med kompisar, och man är rädd att kommer inte de tycka om mig nu bara för att pappa inte är AIK-tränare längre, han är AIK-are och sådär. Så det är sånt som tar en mer än kanske att inte jag kan hantera det som person.
Då får man ju en mänsklig aspekt på det också. Men annars är det här man-man-spelet som man säger havererat, då får man säga. I alla fall så som det ser ut nu 2020 i coronapandemins spår, att det har inte funkat helt enkelt. Orsaker, det kan vi diskutera. Vi kommer få Jens Fjällström såklart i sporthuset så småningom för att ytterligare kanske botanisera i det som var någonting helt nytt i svensk fotboll och som nu då stängs ner i och med att Norling försvinner. Tror vi i alla fall. Vi får se lite hur nya tränarkonstellationer jobbar. Men det som jag undrar också, det är varför är det så sällan de ovanför tränarna som får bära ansvaret? Jag tycker pilarna går dit. De har ju suttit och knoppat ihop det tillsammans. Det är inte Norlings verk. Och de som är ovanför, att de då, det kanske borde vara de som ska få kliva av i sånt här läge.
Alltså att tränaren går in och säger nu ska vi spela det här spelet i en klubb och spela det spelet, det är jag inte riktigt säker på att det är så det ska. Jag tycker att klubben ska äga spelidén. Föreningen ska äga den idé man spelar efter. Därför att det kan också då genomsyra hela verksamheten. Då blir inte klubben heller avhängigt beroende av en tränare, utan man kan rekrytera tränare med utgångspunkt från den idé man själv har. Det är bredare resonemang och man kan prata om fram och tillbaka om det, men det tycker jag ändå är ett grundkoncept. Sen till slut, det är en resultatbransch. Och resultaten kom inte. AIK är på väg in i en bottenstrid. Och AIKs styrelse har ju ansvar för att se till att agera om det är så. Norling säger, jag står fast vid min spelidé. Jag står fast vid den här filosofin. Och AIK säger, vi vill ha mer poäng på kontot. Vi i styrelsen tycker att det här ser bla bla bla. Och då agerar man. Sen kan jag tycka att det är nog ändå vansinnigt kortsiktigt. Ur det perspektivet. Därför att det var en derbymatch mot Djurgården. Hade AIK vunnit den, då hade, tror jag, gissar jag bara, men jag har svårt att se att Norling fått gå då. Men nu förlorar AIK med 1-0 i frisparkarnas match där. Djurgården mål på scen på en frispark de fick. AIK fick också en frispark. Gjorde inte mål. Byt förutsättningarna där så kanske vi inte hade fått diskutera Norlings lämna AIK-fråga redan det här avsnittet.
Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
Det finns ju några olika sätt att höra av sig till Sporthuset, till exempel via mail, sporthusetpodcast.se, vår hemsida. Där finns kontaktformulär och vi vittjar alltid mailen. Vissa svarar vi på, kanske inte direkt, men så fort vi får möjlighet, och så är det ju läge att ta upp en del här i Sporthusets olika avsnitt, och jag tycker att Erika Wallander är värd ett omnämnande, för man blir ju glad, alltså nästan obegripligt egentligen att ni finns där ute som ägnar åt sån här lyssna i kapp-verksamhet. Och glädjande, för det visar ju att vi på ett sätt gör tidlösa avsnitt, även om det ofta handlar om aktuella ämnen. Det går att lyssna på gamla avsnitt igen. Och hon är en lyssna i kapp-lyssnare, skriver hon. Erika, jag har just lyssnat klart på avsnitt 100 som slutade med ett asgarv till bordshockeymatchen. Skrattade så högt att jag inte fattar vem som vann. Tack, se fram emot nu. 99, 98, 97, 96 etc. Och få höra bordshockeymatchen igen. Och så avsnitt 254 förstås. Hon skrev det här precis före det avsnittet.
Lyssnar hon baklänges alltså?
Ja, det verkar nästan så. Ja, det är imponerande.
Baklänges lyssning. Jag kan säga så här, Erika, vi kan ha någonting som minner om varandra här. Det är nämligen så, jag får ju, men alltså om jag till exempel ska se en sån här serie med, som ligger, som man kan se 12 avsnitt, man behöver inte vänta utan de ligger där. Då kollar jag gärna hur det går först i avsnitt 12 då till exempel, innan jag börjar titta igenom.
Medveten spoiler.
Ja, jag tycker det är skönt att veta att hjälten klarar sig på något sätt, eller hjältinnan. Och sen så, eller så jag kan snabbspola avsnitt 1 2 3 4 och så vidare. Och sen vet jag hur det går, då går jag tillbaka och tittar från början igen.
Ja, och just i podcasterappen till exempel i er iPhone, där kan ju, där finns det ju sätt att ta sig igenom avsnitten lite snabbare.
Inte bara vinner guld, utan sätter världsrekord. Det går utom allt. Och då är det svårt att hålla. Men sen är det ju Åke Strömers enorma...
Eller ska vi ta två gånger hastigheten?
Men får vi 7 kilo hertz komma hem till, och då var det utan den här telefonkänslan lite bättre på telefonen. Men det bidrar ju också till dramatiken.
Det finns ju de som hävdar att vi som har radio... referat erfarenhet, både du och jag, Tommy. Ja. Låter så där när vi kommenterar i tv.
Men sen har vi den här då, lite, vi har ju kört det förut, men ja, det är ändå ganska kul. Ja,
nästan lite duggregn och lite svårigheter att ta del av allt. Och sen de här två som gör friidrotten här, Lars-Gunnar Björklund och Åke Strömmer, de var ju ett radarpar och de genialiska. Nej, eller språket också.
Vilket dösnack alltså. Men, plötsligt låter det som tidernas dösnack.
Ja, det låter ju också som att det är en liten 70-talsinspelning i en rökig miljö där det står rökiga grejer på bordet också. Jag får väl ändå tycka att det lät så.
Vi finns ju på Twitter också, @sporthuset. Tack alla som hörde av sig om introt den här veckan. Ända hela vägen fram till programstarten. Jens Gustafsson, Mika Larsson, Andy Törnqvist, Martin Camillo och Henrik Eneroth.
Sen har jag ju, numera en kompis här efter, det kanske jag haft länge, men efter de här alla härliga mejlen som kom med anledning av Radiosporten, Per Paff, som alltså är Ralf Jonasson.
Christers brorsa.
Just det, just det. Modo. Men alltså, jag vill ändå, för den var inte med här i den inläsningen jag gjorde av introt, men jag vill ta upp den här. Premier League-säsongen 1920, det var ju den nyligen här som avslutade helgen som gick. Liverpool ligamästare för första gången på 30 år. Faktum är att Liverpool ju aldrig vunnit sedan Premier League startades ett par år in på 90-talet. Liverpool vann före i ordning Manchester City, Manchester United, Chelsea, Leicester och sen Tottenham. Spurs, som under klubbens alla år i Premier League, har en positiv målskillnad på, ja, här kommer det, från Ralf Perpaf Jonasson, plus 255 mål för Spurs.
Imponerande. Noterbart kring Premier League också, häromdagen här, när vi spelar in det här, miljardmatchen, som den kallades, häftigt. Manchester United borta mot Leicester. Med tanke på att senast United spelade i Champions League så var det 1,5 miljarder kronor som inkasserades och United vann den och spurtade något enormt på slutet i ligan här.
The 100 million pound game.
Viktig seger för United. Och nu när Miro efter ditt enormt långa samtal här kommer tillbaka i, det är säkert någon skada i hockeyn, och då passar vi på att
Miro!
få fram hans mikrofon här igen också. Ja. Men jo, intressant att med Miro kolla frågeställning om skador. Vi pratade ju om det tidigare på elitnivå när vi hade Ulrika Traneus här om forskning och så kopplat till skador på elitnivå. Men då var det många som undrade när det gäller motionärer, vad gäller då? Vi fick en fråga ifrån allmänläkaren Sanna Stålbrant om alla hälsen och knäskador som kommer in till vårdcentralerna efter särskilt paddelspelande. Denna popsportpaddel som ju är just, ja, poppis. Och härligt enkel och rolig att spela. Det finns dock ett problem och det är skadorna. Strax Sannas fråga. Jag fångar upp en rapport här, apropå det, från Universitetssjukhuset i Örebro. Där överläkaren Johan Edfeldt säger: vi har sett en ökning av antalet hälsen som har gått av. Vi har sett att ökningen kommer från paddelspelare som har skadat sig. Och den som drabbas av en sån här hälsenruptur väntar ju, ja, där väntar ju omkring 2 månader med gips och kryckor. 2019 i fjol behandlades ungefär 100 avslitna hälsenor och var femte av paddelspel. Och frågor till dig då, Miro, som fysexpert. Alltså, hur hög är belastningen i en sport som paddel? Vi hade kunnat ta andra racketsporter här, men nu är det paddel som är så populärt just nu för en nybörjande motionär, jämfört med till exempel om man ska börja jogga, löpträna. Och vilka är de vanligaste misstagen som leder till skador?
Nej, men jag tror, alltså, givetvis är belastningen bra mycket högre i paddel. Jag har ju hockeyspelare som håller på med det här. Om vi tar joggningen till att börja med, så är det så här, då sticker man ofta ut och så börjar man springa lite långsamt, och så tycker man då att en del av uppvärmningen, och jag tycker vi skulle byta ut det ordet lite grann, uppvärmning, utan prata mer om att man ska förbereda sig för den belastningen som man ställs inför. Och det tror jag liksom är ett stort bekymmer när man går in då, även om den här grundproblematiken finns, om du är överviktig, du är ganska otränad, så blir du väldigt oelastisk i muskulaturen. Tittar man då på hälsenan, så är det ju vaden som måste vara i form. Alltså, vi måste ha en bra elasticitet i vaden, och allt det här avtar ju äldre vi blir eller om vi inte tränar. Alltså bör man förbereda sig på ett bättre sätt, inte gå in och slå in sig lite grann, för det blir ändå alldeles för tuff belastning när man väl liksom ska spela sin match eller när man liksom satsar lite mer, utan göra som en elitidrottare, på samma sätt liksom, att förbereda kroppen genom...
Om du har din timme, din paddeltimme, hur ska du bete dig? Den är klockan 16.00, du ska spela paddel för första gången. 16.00.
Ja, då skulle jag gå dit så att jag var förberedd för det en halvtimme innan. Jag skulle börja med liksom att köra, om vi pratar belastningar, lite vristhopp. Jag skulle göra kanske lite djupa benböj med bara kroppens belastning, lite utfallssteg, kanske lite lätta sidförflyttningar, alltså att förbereda kroppen på det som ska komma. För går du in där, så är ju risken att annars att det smäller. Sen är det ju egentligen då idiotiskt kanske att börja direkt, utan man måste ju stegra träningen successivt, så att man borde egentligen börja träna så att man kan träna. Så det är helt enkelt ett förebyggande jobb som krävs, beroende på vilken nivå man är. Men det är ju en självklarhet för elitidrottare att de förbereder sig. Och som sagt, jag vill på något sätt liksom få bort det här bara uppvärmningsordet, för att det är många som förknippar det med att höja kroppstemperaturen och att hjärtat ska vara igång. Det är en del av det. Men muskulaturen behöver sitt. Hur värmer jag upp en magmuskel? Hur värmer jag upp ryggen, framsidan av låren, vaderna och allt det här då? För Gör man det, förbereds man, då är ju sannolikheten mycket, mycket större att man klarar sig. Sen kan det lik förbaskat gå till helsike då. Har man en lång, lång match, då kan det ju ändå bli en överbelastning på grund av att man spelade för länge och då kommer skadan i slutet. Men jag skulle tänka mig att många av de här skadorna sker då ganska tidigt i spelet.
Och när vi pratar fysträning överhuvudtaget, du fick en chock där, Lasse, det vi pratade om tidigare med den här assaultbiken som jag köpte till dig. Den är såld nu, eller?
Ja, precis. Jag ryckte till här när jag hörde Miro säga klen muskulatur. Då ryckte jag till det, för att det är ju jag. Så jag tänkte, nu ropar ni på mig. Men jo, assaultbike, ja, det var ju inte. Men nu ska vanlig testcykel ska ju vara det som är grejen här nu, säger du, Tommy, så att jag får lita på det. Men det är väl bra att få upp pulsen på en 50-plus-åring. Det är precis perfekt det.
Nej, men verkligen. Och det är ju, många väljer ju lindriga sporter som simning och sådär. Man säger då att den lågintensiva träningen är nyttig och så. Och det är den ju givetvis. Men det hjälper ju inte om du har gjort bara det och sen ger det på då paddel. Då blir det ju en högre intensitet och då är du inte förberedd på det. Och det här kan man ju dra liknelsen när jag pratar mycket om fotboll och skador nu som kommer på grund av snabbt matchande. Eller mycket matchande och så är det just det här med intensiteten som skiljer. Och det är jäkla skillnad, en saltbike eller en vanlig motionscykel. Det är två helt olika saker du är ute efter när du tränar.
Och det var ju en fel rekommendation från mig på det sättet. Det är ganska typiskt också att gå ut för hårt. Det var därför jag kom in på det här saltbiken kopplat till paddel. Man tänker, jag ska spela en paddelmatch på 60 minuter out of the blue. Mm. Det är ju, kan ju vara helt förödande. Och Lasse då som tvingas in i den värsta konditionsmaskinen som finns. Det var ju jättefint.
Jo, men alltså, du bidrog ju med jag gjorde ju den här investeringen, så bidrog du med en pulsklocka. Mm. Så jag var ju uppkopplad där och satt och trampade och det var ju, den var ju fenomenal, den 30 sekunder hit och dit och vad det nu var för någonting, den räknade ner och hade sig, det var ju lysande bra. Jag körde ju som bara den, och den där pulsklockan gick ju som en vinkelslip, ding, 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 ding. Den får ju iväg åt alla möjliga håll. När jag klev av den där cykeln så ramlade jag ihop, va? Jyckarna fick ju 92 kilo Granqvist kastat över sig, han är ju precis undan, va? Och den låg på garagegolvet, skitigt. Och tänkte, vad har Tommy ställt till med? Ja. Så att det är klart att jag föredrar en vanlig, om det nu finns någon sån, men en vanlig motionscykel.
Nej, men det klassiska är ju, ni vet, nyårslöften och sådär, man ska ta tag i sitt liv och så ska man börja träna. Och så drar man igång då, så kör man 5-6 dagar i veckan och då håller man kanske 1-2 veckor och sen så är det ju över för det här året. Utan det är ju det verkligen, att stegra träningen successivt. Bättre att ta en extra vilodag om man känner av lite grann och se det på lite längre sikt. Alltså träna upp förmågan. Man måste alltså träna upp sig för att orka träna eller spela paddel till exempel, så måste man förbereda sig på ett bra sätt.
Och även ut och springa då, det är många som bränner krutet direkt då.
Ja, men så är det ju. Där brukar man vara lite snäll mot sig själv. Man går ut och så springer man lite sakta och så stegras farten då. Sen orkar man kanske inte riktigt på slutet. Men för att inte sabba hälsenor och få kramp i vader och andra saker, så är det ju samma sak där. Förbered dig, kom ut lite grann, kom igång, rör på dig, studsa lite grann, kör lite vristhopp, belasta låren, kör några sit-ups, ett par armhävningar. Alltså det behövs inte vara sådär jätteextremt mycket, men ändå liksom verkligen se till att man är förberedd för det arbete man ska göra.
Och om man då har, jag menar, när man blir lite dålig, man har ett dåligt knä, eller en dålig rygg som jag har, eller en dålig hälsena som jag också har.
Det som är förödande om man nu har den här typen av bekymmer som du har, det som är mest förödande är att man inte belastar det alls. Det ska man vara medveten om. Utan det som är smart, det är att hitta belastningar med kontroll. Och har du då låliga hälsenor, så kanske du ska köra sådär lite excentrisk styrka på den då, upp på två fötter och håll emot med en och sådär, och stärk den på det sättet.
Statiskt kanske också.
Ja, statiskt. Stärk det på det sättet. Det som ska vara referensen sen, det är liksom, hur upplever jag det dagen efter? Det är det som styr om belastningen var för hård eller för lite. Blir man inte sämre så vet man ändå att bra, jag har belastat det, men det har inte blivit sämre. Då är man på rätt väg. Men att bara till exempel undvika och belasta, risken är ju då att man får snedfördelning och att man belastar, ja, man skonar höger knät men så får man ont i vänster ben istället. Och
det är precis det som har hänt för mig ju. Olika typer av snedbelastning.
Det blir ju så.
Men för det som är dumt också, det är att jag som en gång i tiden sprungit 800 meter på 1,55, jag var tvungen att trycka in det där bara. Och milen på 34 minuter. Jag kan ju nu alltså inte springa till bussen. Men det är också för att när jag väl springer till bussen, eller ofta åker jag buss egentligen, Lasse?
Ja, jag ville väl påstå också att
i den lika ofta som man pratar om vädret.
Ja, i den region, ja, exakt. I den regionen vi bor i så får vi ju inte åka buss. De säger ju att vi ska hålla oss borta från det, så att jag rekommenderar att inte springa efter just bussen faktiskt.
Ja, nej, men om man bara gör någon liten, när hunden springer iväg och springer, då gör man en liten grej. Man tänker, det känns det här ganska lite det här. Jag springer bara 30-40 meter efter. Men det är tillräckligt mycket för att jag ska få ont. För jag har inte ens prövat att springa en meter tidigare. Mm. Så det som känns som en liten grej, det blir chockartat för kroppen. Och där går vi pilarna till den här padden, till exempel. Ja, att man gör någonting som känns, det är bara en liten grej.
Eller till Lasses cykling där då. Mm. Att vi vet ju det, att chockar du kroppen, alltså att du oförberett tvungen att dra igång ett hårt arbete, då sticker ju pulsen. Jag menar, om vi nu håller oss till den här bussen som jag ska hinna, om jag då har lite panik och ont om tid och tvungen att rusa direkt här nu med full spetna ner till busshållplatsen, så kommer jag ju ha en otroligt hög puls och mår riktigt dåligt. Hade jag förberett mig så hade det kanske varit en lätt löpning dit på samma intensitet, om du förstår jag
menar. Ja, men vad har pulsen med skadeläget att göra?
Nej, men skadeläget, nej, jag menar bara liksom att det chockar ju hjärta och lungor. Mm. På samma sätt så gäller det om du chockar muskulaturen. Mm. Så det är för mig ingen större skillnad egentligen. Förbered dig för det du ska göra. Det är ju det som är grejen. Mm. Och förstå då liksom att det är små saker som du behöver göra. Det är inga märkvärdigheter, det är inget gym du behöver gå in på, utan det är lite vristopp, som jag säger, lite vanliga utfallsteg, fram, bak, sidled.
Alltså jag tror det kommer bli en grupptryckproblematik. Så upplever jag det. Om du är fyra stycken som ska spela paddel, eller tennis eller badminton, och så börjar en av dem hålla på med de där grejerna, då kommer de andra säga... Ja, men det finns ju proffsgrej det här. Vad håller du på med? Du vet, så är lite grann kulturen.
Jo, jag vet. Och det är överhuvudtaget när det gäller uppvärmningar och så här, som vi alltid har tjatat om i idrotten då. Det är det första man får lära sig. Du måste värma upp ordentligt. Och när jag gör det, då är det ingen som bryr sig. Ingen tränare tittar på mig vad det är jag gör, utan att bara utgå ifrån att jag värmer upp rätt. De står och snackar. Det finns ju gamla historier då om... Karlskrona har ju varit en duktig handbollstad, och sa man det att ja, han som var bra där, Munken, han spelade landslaget, han värmde upp, han satt på elementet innan han gick ut. Och det duger inte.
Nej. Jag tror Bosse Hansson sa det i VM 82. Det var varmt där, väl, alltså VM 82, Spanien, eller?
Ja, just det.
VM 82, att idag är det 45 grader ute. Det var ju fruktansvärda matcher alltså.
Ja,
så idag behöver de inte värma upp sig, Bosse, då. Så är det inte alltså.
Nej, verkligen inte. Kroppstemperaturen är definitivt tillräckligt hög, men du måste ju belasta muskulaturen. Så du kan ju inte bara sticka ut och dra på. Sen känns det ju, och kroppen blir ju lite mjukare och elastisk, mer elastisk om värmen finns där. Så att det är ju grundförutsättningen, kan man väl säga. Men du måste även belasta muskulaturen.
Jag får ju hoppas att Munken inte satt på ett sånt här element som det stod Eisa Beide på...
Får det ju övertäckas.
Får det ju övertäckas, ja. De var ju sjukt varma nämligen.
Men innebandy, Lasse, din gamla sport, du var ju själv tung center, eller klok center, eller vad var du?
Bläckfisken kallades jag för. Jag stod och fångade upp alla bollar centralt. När planen var bara 34x17 i Gubbängshallen nämligen. Så att vi fick inte ihop 40x20, för hallen medgav inte det. Nej, så var det faktiskt.
Alltså för att du var så som en regissör?
Långärmad tänkte jag säga. Jag hade långa armar.
Räckligt. Men jag tänker, om du skulle få för... Nej, men jag kör. Jag är sugen. Jag kör en innebandytimme. Hur skulle du tänka?
Nej, det finns ju ingen anledning överhuvudtaget, därför att det kommer ju bara rendera någon form av skada. Det är bara dumt.
Okej, slutsummering i den här frågan då. Vad vill du betona till alla de där ute? Ja, men det är många som vill komma igång. De älskar bollidrotter, ja, till exempel.
Nej,
jag älskar bollidrotter. Jag älskar att spela tennis, spela bordtennis. Skulle så himla gärna vilja komma igång, men jag är skavanki och börjar bli till och med lite till åren. Vad ska jag tänka på?
Nej, men det är att tänk dig att du ska ha en period där du verkligen förbereder dig för att dra igång med det där. För att det, jag håller med dig, att spela paddel en timme är ju fruktansvärt kul i mina ögon sett, jämfört med att sticka ut och springa en timme. Så att det är lätt att få ganska stor volym, till exempel när man spelar bollspel och är med i ett lag och sådär. Men slarva inte med förberedelsen. Det är ju det som är viktigt. Det går inte bara att kasta sig in i det.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Är det första gången live?
Som jag ser denna påse,
ja. Ja, känner på den.
Känner på den. Jättefin.
Ja.
Bara få göra detta. Det har ju aldrig hänt tidigare.
Alldeles strax ska vi ta tag i det. Vi måste ju först höra...
Nej, men jag måste ju... Jag kan knappt bärga mig.
Vi måste höra på dagens kärleksbombning. Och förra veckans lapp, det var en hockeyspelare som verkligen har satt avtryck i den svenska idrottshistorien. Varsågod, Lasse.
...15 år och 348 dagar. Då, i februari 2002, blev Kim Martin historisk som den yngste svenska olympien genom tiderna. Kommer ni ihåg hur det var? Damkronorna fick ett mycket sent klartecken för deltagande vid de olympiska spelen i Salt Lake City av Svenska olympiska kommittén SOK. I omgivningen var det få som gav laget någon möjlighet överhuvudtaget. Ordet medalj nämndes definitivt inte, åtminstone inte tillsammans med ordet chans. Men verkligheten såg annorlunda ut. Det blev till och med spel om bronset. Finland mot Sverige med en snudd obegripligt bra ung Kim Martin i mål. Här har vi slutet av bronsmatchen refererat i Radiosporten av sporthusets alldeles egna Tommy tillsammans med Lars Gunnar Jansson.
Och nu är Evelina Samuelsson, lägg undan pucken där nu.
Stanna bakom mål.
Håll i pucken bakom mål. Och så ser vi upp för finsk spelare där som checkar. Och så vänder hon runt och så dribblar hon lite tokigt. Aj, aj, aj. Bak i backläge för Finland som hittar in framför den offensiva målburen. Nu kommer sista chansen. Och så täcker vi pucken mycket bra. Vi täcker ut pucken. Det är bara 10 sekunder kvar. Och Finland håller pucken i försvarszonen nu och Sverige checkar. Och nu måste vi trycka ut sista biten. Det är bara 5 sekunder kvar. Sverige håller pucken. Anders Enstrand släpper ut den. Och ett oerhört blågult jubel kommer här. Sverige har tagit en medalj i OS i socken. Den kommer i alla fall. Och den kommer idag. Och de är så härligt glada och ligger i en stor, gigantisk blågul hög. Och det här hade vi inte trott att det skulle bli en svensk medalj.
Ja, en sensation som heter duga. Utan Kim Martin kan vi ju säga så var det här ogörligt. Men vilken kämpaglöd i det svenska laget. Helt otroligt. Oj, oj, oj.
Titta på de svenska tjejerna, de gråter. De har tårar i ögonen och... Damishockeyn har blivit ett av de stora utropstecknen för de har gjort en oerhört fin turnering, tjejerna.
Ja, som LG sa, han brukar göra rätt. Utan Kim Martin var det här ogörligt. Brons till Sverige. I karriären hade Kim dels en bas av konståkning, det gav balans för hockeymålvaktsspelet, och dels träning i tuffare konkurrens än andra tjejer. Kim Martin ville träna med killar och så var det i ungdomsåren i AIK och i Hammarby i Stockholmsområdet. Men i junioråldern medgav ingen av de båda Stockholmsklubbarna träning med en tjej i ett killag. Så Kim flyttade till J18 och J20-spel i Malmö IF. Hon var förresten snubblande nära att bli den första kvinnliga spelaren i ett herrlag i den allsvenska avslutningen. Matchen MIF Bofors 2007. Men Kim Martins blivande college-lag i USA satte stopp för den möjligheten absolut så pass sent som på själva matchdagen. Om hon hade spelat så hade Kim i USA klassats som professionell, vilket stred mot regelverket hos universitetet i Minnesota. De tog bara emot amatörer. Så där, återigen har vi det här med proffs kontra amatörer som vi har pratat om i sporthuset. Att vara landslagsspelare och hyllad innebär också att du blir en förebild för många. Kanske till och med en hel generation av kommande spelare. Nu en allvarlig fråga. 9 av 10 som drabbas av ätstörningar som i utvecklad form ju är anorexi är tjejer. Att öppet och ärligt, kanske om du är drabbad, möta en berättelse om sjukdomen från en förebild kan vara en del av en väg tillbaka. 2013 berättade Kim Martin om att hon lidit av ätstörningar, anorexi, under sin college-tid i USA. Kims berättelse fick mycket stor uppmärksamhet, bland annat här i en intervju i Sportbladet TV från 2013.
Man mår egentligen inte bra i kroppen. Alla hormoner och allting som kan hända egentligen när man inte äter tillräckligt mycket. Framförallt elitidrottare, eller idrottare överhuvudtaget, att äter man inte tillräckligt så tar man inte upp den träningen man lägger ner. Och det är väldigt dumt. Så egentligen att hitta den balansen när man orkar med att träna och egentligen det normala livet.
Kim Martins meritlista är lång. 244 A-landskamper, 3 SM-guld, 1 tidigt med AIK och 2 med den klubb där hon idag är sportchef, LHC i Linköping. 2 stycken bronsmedaljer i världsmästerskap, 1 OS-brons, det har vi talat om, och 1 OS-silver, det ska vi komma tillbaka till. I en artikel i Expressen här om året blev Kim Martin Hasson, hon är gift med Jay Hasson, en kanadensare, ombedd att ta ut sitt sammantagna All-Star-team genom alla tider. Manliga och kvinnliga spelare i en och samma formation. Så här blev det. Wayne Gretzky, forward tillsammans med Peter Forsberg och Maria Roth. På backsidan, Gunilla Andersson och Niklas Lidström. Och målvakt då? Nej, hon valde inte sig själv. Hon tog Henrik Lundqvist, svensk målvaktshjälte i OS i Turin 2006 där Utre Kronor vann olympisk guld. Damerna var nästintill lika framgångsrika. Tog silver efter en minst sagt sensationell semifinalseger på straffar mot USA. USA ledde med 2-0. Sverige kom tillbaka och vann på straffar. Matchavgörande insats och hjälte Kim Martin. En av de främsta förklaringarna till svensk damishockeys absolut största ögonblick genom alla tider.
Martin långt utanför mål, gör en dragning. Martin är med och räddar! Kim Martin är med och räddar! Chrissy Wendell räddar! Chrissy Wendell missar! Martin räddar! Nu...
Ta det lugnt.
Maria Roth, Sverige leder med 1-0. Gör hon mål i Sverige olympisk final. Här kommer straffen.
Med bättre fart.
Roth kommer ganska långsamt fram mellan cirklarna och skjuter där. I mål! Sverige i OS-final! Sverige är minst silvermedaljörer! Sverige vinner med 3-2 efter straffar. Och Maria Roth, den största av de stora, med Kim Martin avgör. Jasse, herre Jesus Jansson! Herre Jesus!
Ja, häftigt, häftigt, häftigt var det. Kändes overkligt att Sverige skulle spela en OS-final. Det var ju otroliga insatser av de här tjejerna som nämns här. Det är ett härligt minne. Nu längtar jag efter att vi ska få fram någon sån till. För det har ju inte gått så bra nu för damhockeyn. Men man ser vad betydelsefullt det är att ha de här lite superstjärnorna och som var lättillgängliga också. Jag tyckte de var alltid roliga att lyssna på och ställa upp för media. Så det gäller verkligen att marknadsföra hockeyn. Och jag förstår att de har blivit stora i folks ögon.
Ja, fint att Kim Martin dök upp i påsen. Hon känns som nummer 1 för mig i svensk damhockeys historia vad det gäller namn som man får först på läpparna.
Ja, men även Roth tycker jag.
Ja, kanske. Men enkät på stan, ja, jag vet inte vem som skulle vinna, men jag får för mig att väldigt många snappade upp Kim Martin. Hon var ju också med i Mästarnas mästare förra året och också expertkommentator när jag var i OS i Pyeongchang, så hade vi med henne och körde både här och damhockey då. Men det som är häftigt att egentligen de 2 största svenska OS-framgångarna ligger de bakom bägge då, vad det gäller damishockey. 2002 bronset, vi var ju nästan lika exalterade där, jag och LG, eller hur? Då i Salt Lake.
Det var ju befogat, för det var ju överraskande då. Ja, sen precis. Att det blev ännu bättre, det trodde man inte.
Och det som var grejen också i Provo, där den, jag tror den heter Ice Peaks Arena och sånt där, i Provo. Kommer du ihåg den lilla pajashallen som LG hade sagt?
E-Center hette huvudarenan, kommer jag ihåg. Det var väl en 4-5 mil att åka, va, till det här Provo?
10.
Var det så pass?
I Provo, denna mormonbröderna Arrhenius håller till där i krokarna. Diskus, de kastarna i svensk friidrott. Mormonstaden, Provo, Utah, 10 mil från Salt Lake. Och vi åkte upp dit. Och då, det var ju ett sätt att slicka såren lite grann efter Vitrysslands haveriet. När vi fick den medaljen i alla fall då, och Kim Martin stod på huvudet. Varför säger man stod på huvudet egentligen?
Ja, det vet jag inte.
Det är ett
kanske gammal målvaktsstil. Det var ju en del som körde sån här, ja, du vet vad jag menar.
Den,
ja,
det är inte bara som står på huvudet längre.
Nej,
men hon gjorde ju faktiskt det. Hon stod ju på huvudet och gjorde en del räddningar. Vi ska komma ihåg att USA ledde ju den där matchen med 2-0. Sverige hämtade ju igen det till 2-2 för att tvinga fram den här straffläggningen som ledde till svensk seger. Och i, jag vill minnas till och med att det var i den tredje perioden, så hade ju USA spel 5-3 i nästan 2 minuter, eller om det till och med var 2 minuter. Och då var ju målvaktsspelet från Kim Martin direkt avgörande alltså.
Ja, men tack Lasse för bilden av Kim Martin och den knallen i framförallt då i Turin 2006. Nu ska Miro få hugga en lapp i kälkspåsen.
Åh, härligt.
Vad hoppas du på?
Nej, jag föredrar om det är en person.
Person?
Mm. Ja, det skulle tycka var roligare. Då ska vi se här då. Men det blev det inte. Det blir en sport.
Det blir en sport. Och du ser inte oss nu, Lasse, men jag kan göra en Jens Fjällström då och försöka få dig på rätt bana här.
Risk för hälseneproblem.
Ja, tangerar ämne vi varit inne på faktiskt. En sport som tangerar den sport som vi pratade om när det gäller skaderisk. Racketsport.
Badminton har vi ju haft.
Så istället, en av de mest...
Squash.
Rätt.
Helt rätt.
Squash.
Ni kan, alltså vad är det, alltså paddel, är det mellan squash och tennis det ungefär?
Mm,
eller
kan man säga. Det är nog väldigt bra beskrivning. För jag vet, jag pratade med Jonas Björkman om det där och han sa det att tennisspelarna, det är ju mer, alltså det är ju tennisboll, sen är det speciella racket, men det är ju tennisboll man spelar med. Men sen i och med att man får använda sidorna och så också, så blir det att squashspelare är ofta väldigt kalla när de spelar paddel, för de väntar ut bollen på ett annat sätt. Har du spelat mycket squash eller?
Nej, jag har faktiskt aldrig spelat squash.
Är det säkert?
Det är helt otroligt. Jag har aldrig spelat squash. Men badminton spelade jag ganska mycket.
Alltså jag tror bara att testa på
tennis har jag ju givetvis spelat och det tycker jag är kanske det roligaste av allt. Men det verkar ju som att paddel slår ut tennisen lite grann för att det inte... Alltså det är lättare att spela paddel. Jag säger inte på hög nivå, det vet jag ingenting om. Men för gemene man, motionären, så är det ju lättare, mycket lättare att spela paddel än squash och tennis.
Ja, men och på något sätt tror jag att apropå den här skaderisken, tror jag att om squash hade varit så hett just nu som paddel är, då hade det varit ännu fler skador.
Det är risken finns.
Det sa ju du när vi hade badminton också, Lasse, att här känner jag bara att det ryker hälsenor.
Därför så vill jag nu meddela herrarna och de damerna vi har som lyssnar också att jag ämnar genomföra mitt motionspass kommande halvtimmen. Ja. Hundpromenad! Och det är absolut säkert ur ett hälseneperspektiv av det enkla skälet att det inte är halt ute och att de båda hundarna är översatt till människor ungefär snart 100 år, så det går inte särskilt fort.
Hur högt tempo ska han hålla i promenaden?
Ja, framförallt så tycker jag att han måste starta med lite vristhopp.
Högsta tempo, vi hörs, hej!
Ja, och tack Miro och att få möta dig här på Rivieran.
Tack så mycket, kul att ni kom ner här.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!